Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att ja, det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Oh, gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 318 av Ångestpodden.
Hej.
Hur mår du? Men det vet ju jag, men
ja, nej, berätta. Det här har varit, alltså jag har levt i en mardröm senaste veckan.
Mm.
Nu tycker jag ju att det är, alltså jag kan inte fatta att jag satt här för en vecka sedan och bara, nu har jag tagit min sista antidepp och det kommer nog gå bra. Och jag har sagt också till många så här, men det har gått oförskämt bra. Fram till att jag alltså tar.
Little did we know.
Ja. Alltså, jag tog min sista tablett söndagen för
en och en halv vecka sedan.
Precis, för en och en halv vecka sedan.
när ni hör det här. Och min nedtrappning som började i december har gått väldigt, väldigt bra.
Mm.
För varje litet steg jag har trappat ner, jag har gått från 20 till 15, 15 till 10, 10 till 5. Max har det varit så här, någon dag med lite huvudvärk och lite illamående.
Mm.
Tills jag tar sista tabletten och två dagar efter jag har gjort det börjar jag känna att något är konstigt. Typ i onsdags, torsdags. Alltså det är som att min värld rämnar.
Mm.
Alltså jag har haft så jävla jobbiga utsättningssymptom på den här tabletten. Alltså jag finner typ inga ord. Alltså jag har gått runt och trott att jag har 40 graders feber. Jag bara, alltså är det här en avtändning? Vad är det här för någonting?
Mm.
Och jag har ju insett också att det är för många extremt svårt att sluta med antidepressiva. Just den sista jävla tabletten.
Mm. Själva nedtrappningen går bra, ja. Men sen när man ska leva helt utan det,
då nej, men det alltså, kommer. Jag har mått så dåligt att jag famlar efter ord för att jag hittar inte dem. Alltså jag har varit på botten och vänt liksom.
Och det sjuka är att alltså, vi har ju inte pratat så mycket om antidepressiv medicin i nej. Podden. Och vi har ju inte alltså, så här, ja, vi har ju vänner som har berättat om nedtrappning liksom, och att det är jobbigt. Men vi har inte vetat just det här med hur vanligt det är att själva nedtrappningen går bra och sen blir det ett nej. Jävla helvete. Liksom. Nej, nej, ingen nej. Aning.
Nej, alltså jag har läst lite på så här, i läkartidningen, forskning för att inte så hamna. Jag har läst Flashback och liksom Facebookgrupper också.
Och det är fullt förståeligt.
Ja, alltså. För att informationen är ju definitivt inte tillgänglig. Nej. Jag har nog förstått att det inte har gått helt rätt till med mig och min läkare. Jag får se, jag har möte inbokat.
Mm.
Men det har inte liksom blivit rätt, nej. Helt enkelt.
Sen tror jag inte att det är att du är ett specifikt fall, för jag tror det är vanligt att det är så det går till,
ja.
Tyvärr.
Men jag har nog trappat ner för fort, trots att liksom så här, ja, jag vet inte. Nu är jag åter på minsta dos som jag har gått på innan liksom. Mm. Och jag kände alltså bara typ någon timme efter, några timmar efter att jag hade tagit den igen, var det som att jag började få mitt liv tillbaka.
Mm.
Så det var den nedtrappningen, den kommer absolut inte sätta, eller nedtrappningen har ju satt igång, men utsättningen kommer absolut inte vara liksom. Nej. Och jag har liksom haft så här ok av att bara, jag är så misslyckad. Varför har jag sagt att jag ska trappa ner? Och sen så bara, herregud.
Mm.
Jag vet ingenting om detta. Men vi får göra ett helt avsnitt om detta.
Ja, det kommer vi göra, för det är så sjukt många som har skrivit till oss om just det här, som har känt igen sig i allt du har skrivit.
Ja, ni har skrivit så fina saker, så tack så jättemycket. Ja. Verkligen.
Så det kommer ett helt avsnitt.
Ja.
Både med bara oss, men jag tänker också att vi ska ju in med en expert.
Ja, jag vet vilken Sofia. Alltså det är en läkare. Han har blivit liksom, han har själv försökt trappa ner och blivit liksom någon slags talesperson för just den bristande informationen om nedtrappning, utsättning av SSRI.
Mm, det är bra när det kommer från en läkare som själv kan liksom vittna om att det är för lite information på utbildningen. Liksom.
Och dessutom ha egna erfarenheter. Liksom.
Mm. Vi är denna vecka sponsrade av Mendly!
Jajamän!
Och alltså, jag har ju nämnt flera gånger tidigare i podden att ju jag själv har använt Mendly och chattterapi och att det egentligen var min första erfarenhet av att gå i terapi.
Ja.
Och jag tänkte bara så här i korta drag berätta lite hur pass enkelt det är och hur det funkar att gå i chattterapi.
Men gud, alltså jag måste verkligen säga att jag tycker ju, alltså bara jag hör så här chattterapi, då tycker jag ju att morgondagens vindar blåser. Alltså förstår du, framtiden är här. Så känner jag.
Verkligen. Och jag började ju terapi för att jag liksom, ja men var i en period i livet där jag mådde väldigt, väldigt dåligt och jag kände att så här, nej men nu är verkligen rätt tidpunkt för mig att söka hjälp. Och när man då har laddat ner appen, så det första man får göra är att man får chatta med en chattrobot liksom, som ställer så här basic frågor bara för att man ska känna efter själv var man är i sitt mående och för att man ju ska matchas ihop med
terapeuter och psykologer som passar en liksom, och för att de ska ha en liten bakgrundsbild av ens mående. När man har gjort det sen så fick jag upp ganska många olika psykologer som jag kunde välja mellan, och då kunde man gå in på deras profil och läsa lite om dem, och så valde jag en psykolog då.
Det är det jag verkligen gillar, att man får välja också, för det känns tryggt, då ligger valet hos mig, jag kan jämföra lite.
Ja. Men man kan ju byta om det sen känns dåligt liksom.
Såklart.
Eller mindre bra. Och sen så började man chatta, och det jag tyckte var typ bäst, det var att även om allting sker i en chatt så har ändå psykologen möjlighet att skicka över uppgifter till en som man liksom kan öppna då på telefonen, så att man har dem med sig hela tiden, typ som lite läxor eller liksom, ja men olika uppgifter och formulär som man har med sig hela tiden.
Det är också väldigt bra att man kan skriva till sin terapeut eller psykolog när det passar en själv.
Precis, och också att man väljer själv om man vill skriva i chatten, skicka röstmeddelanden i chatten eller skicka videomeddelanden i chatten. Så man liksom anpassar sin chattterapi precis så som man vill ha den.
Men hur ofta får man svar?
Flera gånger i veckan. Och det beror ju såklart på hur snabb svarsfrekvens man själv har också. Men flera gånger i veckan.
Och för att chatta med en terapeut behöver du ha BankID och du behöver vara över 18 år.
Yes, och du laddar ner Mendly på App Store eller Google Play.
Tack Mendly. Nu är det dags, Sofie, för ett avsnitt som vi... Det var ganska länge sedan vi spelade in det.
Ja, det var det. Men det är på tiden att vi släpper det här nu.
Ja, idag gästas vi av Amat Levin.
Ja, som bland annat har den väldigt bra Instagramkontot Svart Historia.
Men det är också ett sånt konto, jag vet att vi sa det förra veckan när Cassandra gästade oss, att så här, det är ett Instagramkonto man har följt länge. Mm. Svart Historia är också ett sånt konto.
Verkligen.
Just för att man också har, jag har skämts över hur lite jag vet. Och också att Amat är så väldigt bra på att förklara saker, bara så här tydligt, jag förstår det här, det är liksom jävligt tunga saker men ändå lätt att ta in dem.
Mm, och vi har ju också läst Amats bok Slumpens barn, som därför också den är en sån ögonöppnare, vill jag inte säga, mer så här, ja men den är så lättförståelig och ja men väldigt väldigt bra och viktig. Jag tycker alla ska läsa den boken.
Det var ju därför vi ville bjuda in honom också, för att liksom boken var ju otrolig.
Mm.
Och också många så här, va? Va?
Precis.
Va? Alltså så här.
Och det som slår en mest när man läser boken, och som jag gjorde när vi pratade med Amat också, är hur lite man vet om svensk historia.
Gud ja, verkligen.
Alltså skamligt lite.
Men liksom, alltså när Amat skrev Slumpens barn, alltså han ville ju egentligen så här ta reda på mer om relationen mellan Sverige och Gambia.
Mm.
Jag tror att det är där alla de här, va? Va? Det här visste jag inte, va? Alltså kommer in så himla mycket. Och jag tycker också att det är fint att så här, i hela boken så känner man ju att han liksom, ja men så här, vad innebär det att föra ett arv vidare?
Mm.
Och jag tycker att det, jag vet inte, jag älskar boken, och det var så roligt att få intervjua Amat också.
Och sen pratar vi om skillnaderna mellan individuell rasism och strukturell rasism, och sen såklart om Black Lives Matter-rörelsen.
Ja, alltså det här avsnittet är 5 av 5. Kan man säga så redan innan intervjun?
Ja.
Ja, nu gjorde jag det. Nu får ni lyssna på den här 5+-intervjun med Amat Levin.
Varsågoda!
Hej Amat, och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Så kul att ha det här. Men för de som inte vet, vem är du?
Ja, jag är journalist i grunden, och sedan i april kan jag kalla mig själv författare, för jag gav ut min första bok, Slumpens barn. Så det är det, och sen så driver jag ett Instagram-konto som heter Svart Historia sedan 2,5 år tillbaks, ungefär.
Gud, det känns som jag har följt det alltid. Är det inte längre?
Nej, det är nog inte det. Jag startade det våren 2018. Och sen så har det växt sakta men säkert.
Ja, jag tror väldigt många som lyssnar känner till det kontot.
Men har du alltid varit intresserad av historia?
Det tror jag faktiskt. Alltså redan från skolan, jag vet inte när man börjar lära sig om historia. Jag tror alltså redan på typ så här lågstadiet när man får lära sig om så här vikingatiden typ och riddare och sånt där. Alltså jag tyckte det var spännande redan då. Och jag har alltid varit intresserad, men sen så har jag väl slagits någon gång under uppväxten eller skolgången av hur lite man får lära sig om just svart historia.
Mm.
Trots att det är ju också en extremt viktig del av våran världshistoria som har format den värld vi lever i idag. Så därför har jag liksom vid något tillfälle blivit intresserad av just den specifika aspekten lite mera.
Du ska få standardfrågan i Ångestpodden. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Det är jobbigt. Bara, det är en asjobbig känsla tycker jag. Jag hatar att ha ångest. Ibland har jag det. Jag tror att jag i yngre dagar säkert var sämre på att veta vad den känslan var för någonting. Alltså liksom, vad är det? Alltså att sätta ord på den. Nu är jag ju lite mera, mycket mer medveten om det. Men det är fortfarande, jag försöker undvika att ha ångest om man nu kan ha det. Jag vet inte, det är väldigt svårt. Men jag hatar när jag har det helt enkelt.
Ja, det gör nog alla. Men som sagt, i mars så släppte du din bok Slumpens barn, som vi faktiskt läste redan då. Och vi har förstått att du liksom tidigare har skrivit mycket om historia och sådär, men att du aldrig riktigt innan du släppte boken hade delat med dig så mycket av dig själv och hade liksom inte riktigt grävt i dina egna känslor. Hur var det att öppna upp sig på det sättet som du ändå gör?
Ja, men det var jävligt obekvämt. Jag är en privat lagd åt det privata hållet. Jag gillar inte att öppna upp mig så mycket för andra, och då att gå från att inte göra det till att liksom göra det i bokformat för hela Sverige, det är vad jag såg jag inte fram emot helt enkelt. Och jag drog mig från att göra det väldigt mycket. Det var ju någonting som min redaktör fick nästan dra ur mig. Alltså att jag tror att som journalist så är jag mycket mer van att jag skriver om andra människor, intervjuar andra, gör reportage när jag åker någonstans. Alltså liksom, det är fokus på andra människor hela tiden. Så att det är väldigt obekvämt att då vända den här fokuset mot en själv. Det var ovant. Och jag ville liksom inte att det skulle bli någon form av självbiografi. Men min redaktör var på mig om det där och sa att man som läsare behöver man fatta varför du tycker det här är så viktigt. Och jag tror att det var, eller jag vet att det var ett jättebra tips, för jag tycker boken blev mycket, mycket bättre än vad den första versionen av boken var, där jag inte var med så mycket liksom. Men sen så finns det ju fortfarande så mycket som jag inte berättar i den här boken. Jag kan märka själv att jag liksom, det är fortfarande ganska återhållsamt med vad för sorts inblick jag ger liksom. Men det är också för att det är en grej att bara skriva om sig själv, men när man skriver om sig själv och ens relationer till familjemedlemmar och så vidare, då handlar det inte bara om mig längre. Då får man ju också lära känna mina föräldrar och mina syskon och allt sånt, och det är lite av respekt för dem också. De har ju inte signat upp på att så här, få hela sitt liv utfläkt i en bok. Så jag har försökt hitta någon balans där liksom.
Ja, men det tycker jag du har gjort väldigt bra. Alltså för man på samma, alltså på ett sätt så känner man att man kommer dig väldigt nära i boken, men jag tycker också att man fortfarande, alltså du har ju en enorm integritet. Så det måste jag säga att jag tycker verkligen att du har hittat det. Men du är ju född och uppvuxen i Farsta. I Stockholm. Och alltså, hur ser du liksom tillbaka på din uppväxt, om du har liksom ett samlat intryck av den?
Nej, men alltså, jag hade en väldigt så här, positiv uppväxt nu när jag tittar tillbaka på den. Första är ju, jag bodde där mina 25 första år. Och det är väldigt så blandad. Det är en förort liksom, men den är väldigt blandad. Jag skulle säga att på den tiden var det säkert en mix så här, 50-50 mellan, vad ska man säga, etniska svenskar och de av oss som hade någon form av rötter någon annanstans ifrån. Och sen så fanns det såklart, det var lite så här, kunde vara lite segregerat, det var lite så här villa- och radhusområdena, som fanns det också höghusen. Men ändå att man ändå möttes liksom hela tiden. Och vi hade inte så jävla mycket när vi växte upp. Jag var ensamstående mamma, vi var fyra barn och stundtals tufft, eller ganska ofta var det tufft ekonomiskt. Men jag kände ändå alltid att jag hade det jag behövde, kan man säga. Så jag minns det som positivt.
Men du beskriver egentligen flera händelser i boken, men en händelse i boken när du och din syster, din mamma och hennes nya man, ni är på sommarsemester genom Sverige, och då händer någonting när ni kommer fram till Varberg. Vill du berätta vad som händer?
Ja, när vi kommer fram dit så, det här var ju som en liten så här, vad kallas det, stugby eller någonting. Alltså man hyr som en liten stuga. Och redan, alltså vi hade knappt hunnit vara där i säkert en halvtimme eller någonting, så hör jag att några går förbi och säger titta, en ordet liksom. Och det var ju såklart så här, sjuk upplevelse. Och jag menar, jag har haft så många sådana där i under ens liv, tyvärr. Det är en del av att vara svart i Sverige, tyvärr. Men det var en sån... Sådana där påminnelser gjorde ju en del mer när man är liten. Alltså att det, jag som är född här, på ett sätt känner jag att det här är mitt land, och där jag hör hemma, men sådana där kommentarer, och det där är ju inte den värsta jag har fått i mitt liv liksom. Sådana där kommentarer blir ju en ständig påminnelse om att jag ändå inte hör hemma här liksom, fullt ut. Och det är ju svårt, det är en weird grej att få höra när man är, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var där exakt, men det kan, jag kanske var 6 år eller någonting sånt. Det kan verkligen fucka med en, om man säger.
Men var det, alltså var det andra barn som sa det till dig? Eller var det,
var liksom... tonåringar kan man säga. Så som jag minns det, så var det tonåringar kanske. Alltså det är svårt när man, från ett barns liksom, perspektiv, så alla, de kanske var liksom 13, men för mig kändes de ändå som att de var stora.
Ja, för
liksom,
när man var barn att... så var alla som var äldre än en själv var typ vuxna.
Ja, men exakt.
Man tyckte liksom att så här, tänk när man är, när man var typ 8 och tänkte på någon som var 14, så tänkte man att den var vuxen.
Henne, då är jag vuxen.
Ja, men när man gick i 7:an och 9:orna liksom, då minns jag att de kändes som riktiga vuxna.
men det är så, alltså när man liksom sitter och har sånt här samtal och du säger så bara, men det har jag liksom hört hela mitt liv. Alltså varje gång jag hör det så slås jag liksom av att, alltså att jag har sån jävla tur som är född vit, som alltså aldrig skulle liksom, jag behöver ju aldrig oroa mig för det. Mm. Alltså jag tycker det är så jävla obehagligt liksom.
Ja, men det är det, och det är ju, jag tror att alla svarta som har, som lever i det här landet eller som är uppvuxna eller som lever här nu har såna här historier.
Ja.
Och det är såklart ännu tuffare för dem som är, nu hade ju jag en svensk förälder liksom.
Mm.
Och jag har alltid kunnat språket bra och sådär, men jag menar, det är ännu tuffare för dem som, låt säga, nyss invandrade.
Mm.
Eller som är har två föräldrar någon annanstans ifrån liksom. De möter ju ett ännu hårdare motstånd.
Mm. Men under din uppväxt, alltså pratades det mycket om rasism? Alltså vad det var för någonting? Eller liksom?
Ja, men det måste jag säga. Min mamma var väldigt bra på det. Eller bra, jag tycker att det var bra. Det finns ju väldigt olika taktiker här. Jag skriver om det i boken också, att jag hade en grann, en tjej i grannhuset som också hade, hon hade liksom en svensk mamma och en pappa från, jag tror att det också var Gambia om jag inte minns fel. Men hon körde den här andra taktiken med att så här, prata om att vi inte ser färg, vi är färgblinda, alla vi är värda lika mycket, vilket såklart hon har rätt i på ett sätt, att liksom, det är så vi vill vara. Vi vill inte hålla på att göra skillnad på folk beroende på hur de ser ut, men verkligheten ser ju annorlunda ut, så att hon blev ju väldigt chockad varje gång någon gjorde skillnad på henne. Medan jag, när min mamma sa ju till mig i stort sett att så här, du måste vara förberedd på att du kommer möta det här, och försökte, ja, men försökte helt enkelt förbereda mig på det, så att när jag fick höra det så upplevde jag i alla fall att jag hade en bättre sköld mot det liksom. Jag blev aldrig liksom, jag har aldrig, inte ens när jag var liten tror jag, velat liksom inte vara svart eller någonting sånt. Jag har alltid känt en stolthet i det, och det tror jag kommer utifrån att jag har fått höra att svarthet är någonting positivt, någonting man inte ska skämmas för, någonting man ska liksom, ja, vara stolt över helt enkelt.
Mm.
Så det är därför jag tror att det är en bra taktik för mig. Sen kanske inte det funkar för alla, who knows.
Nej, men när du var ung, förstod du ändå rasismen och vad det var liksom?
Alltså man förstår det ju inte fullt ut såklart, för att det är så himla komplicerat och det har en så lång historia och var det kommer ifrån och så vidare. Alltså då tror jag att jag förstod det bara på som någonting svart på vitt, eller om man ska säga så här, att så här, ja, vissa människor kommer inte gilla dig på grund av hur du ser ut, punkt. Och det var någonting jag bara accepterade, att så här, så här kommer det vara, det här, så här är världen jag kommer möta. Sen så varför det är så, det tror jag att jag inte förstod förrän senare.
Men jag, vet ni vad jag också kan tänka mycket, alltså just i skolan där man som ung tillbringar så enormt mycket tid, alltså vi pratade ju aldrig om rasism.
Nej.
Eller gjorde, alltså gjorde du det i skolan?
Nej. Ingenting alls faktiskt. Och det kan man ju tycka att det här är någonting man behöver lära sig, för att vi vet ju, det har ju massa forskning och sånt där visat att barn lär ju sig de här grejerna ganska tidigt. Och det räcker ju med att man har någon förälder som liksom runt köksbordet pratar om, låt säga, invandrare på ett nedlåtande sätt, då tar ju barnet med sig det där till skolan sen.
Mm. Precis.
Alltså... Jag var ju väldigt ung när jag fick höra de här sakerna första gången. Det var ju liksom dagisåldern.
Mm. Ja.
Så att det startar tidigt, och det är därför man behöver sätta in lite så åtgärder.
Exakt.
Om inte hemma så i skolan eller, ja, jag vet inte.
Precis.
Så att barnen får gå hem och lära sina föräldrar.
Mm. Ja, men fy fan, men det
den
så
yngre,
är det.
Men det är mycket där den yngre generationen måste lära de äldre tyvärr. Mm. Men alltså,
ja. Ja, men så är det ju. Mm. Men som sagt, din pappa kommer ju från Gambia.
Ja.
Och i boken så beskriver du, eller du skriver om Britt Wadner.
Mm.
Alltså, så här, kan du berätta lite om henne? Vi golvades när du skrev
hon. Ja. Nej, men hon är en väldigt cool kvinna som man kan skriva böcker om. Om bara henne egentligen. Och det har gjorts. Det finns, hon är faktiskt lite omskriven här i Sverige, för att hon var, kan man säga, lite av en kändis här på 60-talet. Och det, man måste ju då komma ihåg hur Sverige såg ut på den tiden. Det fanns ett radiomonopol. Det var bara Sveriges Radio som fick sända radio. Och det här var ju inte alla som accepterade, utan vissa ville sända radio privat.
Mm.
Men det var förbjudet, och då blev de så kallade radiopirater.
Ja.
Och det som var populärt på den tiden då var att man sände från typ båtar. Så Britt Wadner hade en båt i Öresund, Öresundstrakten, där hon sände, startade en radiokanal. Eller det var hon, det var faktiskt en annan person som var den första att starta den, men hon tog över den vid ett tillfälle. Och den kallades Radio Syd, och sände över liksom Skåne och mot Danmark. Och den här kanalen var liksom större än Sveriges Radio under vissa perioder, vilket såklart Sveriges Radio och staten inte gillade.
Ja.
Och hon lyckades få dit, de var väldigt så här, som pionjärer kan man säga, med att så här, spela en viss typ av musik, att ha så här, topplistor. De började ordna så här, konserter och grejer. De fick till och med hit, det är ganska häftigt när man kollar gamla artiklar och sådär, att hon tog hit Rolling Stones.
Mm.
Och du vet, så att det är jättemäktigt vad hon lyckades åstadkomma. Men just för att det var förbjudet, så hamnade hon till slut i fängelse för det. Och satt på en kvinnoanstalt i en månad. Det var inte värsta hårda straffet, men ändå. Liksom, hur många har gjort det?
För att man har sänt lite radio.
Ja, men
det
exakt.
Låter så konstigt idag.
Och hon håller på, jag drar en snabb version av den här storyn. Men hon håller på och kämpade väldigt, väldigt länge. Och till slut gav upp. Och tog sig till Kanarieöarna, där hon tänkte, hon tog liksom sin båt till Kanarieöarna och tänkte så här, men nu ska jag sända här, och det skedde sig också. Och där på Kanarieöarna träffade hon en annan man som heter Bertil Harding, som också är väldigt viktig för den här bokens historia. Och det var han som sa att det finns ett land där i Västafrika där, som precis har blivit självständigt, och där du kan göra i stort sett vad du vill liksom. Och så åkte hon till Gambia, hamnade hon där och började sända radio där. Blev den första privata radiostationen i Gambia.
Alltså det är så jävla coolt.
Det är väldigt coolt.
Och Bertil Harding då, berätta lite om honom.
Jo,
också.
Men han är superviktig också. Han var mycket svårare att hitta information om, för att han är liksom inte direkt känd för allmänheten. Även om jag tror att kanske vissa äldre kommer ihåg honom. Han är liksom skälet till att vi än idag åker till Kanarieöarna, kan man säga. För han var den första som öppnade upp det som en turistdestination för svenskar. Och vad han höll på med där är också jättespännande, men vid något tillfälle så beslöt han sig för att liksom lämna Kanarieöarna, eller att expandera kan man säga. Och han var inne i Senegal i Västafrika och höll på och scoutade där, letade hotell, restauranger och så vidare. Och sen så hamnade han av en slump, och det står också i boken om, det är en väldigt spännande berättelse faktiskt, hur han hamnade i Gambia, men det var verkligen en så slumpmässig grej som gjorde att han råkade hamna där och insåg att så här, wow, vilket otroligt vackert land. Det, liksom, de här stränderna är liksom det finaste han hade sett, det är varmt, folket är trevliga, alla pratar engelska för att det är en gammal engelsk koloni. Och det är typ inte så mycket längre än till Kanarieöarna. Det kanske är 2 timmar till eller en och en halv eller något sånt där. Så han tänkte att det här är liksom, det här ska bli min grej. Det här var i mitten på 60-talet, 1965. Och han var helt enkelt den första då som tog turister till Gambia.
Mm.
Och svenskar var de första turisterna att komma till Gambia på mitten av 60-talet. Så det var på, liksom, de här två människorna har varit väldigt då, så viktiga för att Sverige ska upptäcka Gambia. Och det är därför Sverige har den här starka kopplingen till Gambia.
Som man inte har haft en aning om.
Nej.
Nej, men det är... Det är ju skälet till att det, för mig har det var ju typ det som gjorde att jag ville skriva den här boken, för att jag har alltid haft gambier omkring mig. Vi har alltid liksom hälsat på gambiska vänner och så där, och sen så har jag vid något tillfälle reflekterat över att så här, men hur fan kommer det sig att det finns så mycket gambier här när det landet är så otroligt litet?
Ja.
Det är ett minimalt land.
Men hur många invånare?
Nu har de 2 miljoner invånare.
Ah, okay.
Men det är det minsta landet liksom på i Afrika, på fastlandet. Och jag tänkte att bara så här, hur kommer det sig? Det är så, Sverige har, det finns inte lika många personer från andra västafrikanska länder här som Senegal eller Ghana. Eller, så det är därför jag ville börja gräva i den här storyn.
Men hur mycket visste du innan du började gräva? Alltså om Britt och så här, alltså.
Nästan ingenting. Jag visste bara att det fanns en kvinna som hette Britt Wadner som på något sätt hade sänt radio i Gambia. Men jag visste inte hur eller varför.
Nej.
Och jag visste ingenting om Bertil Harding. Men det är en sån där grej som man kan se när man är i Gambia. Att det är bredvid längs turiststråket så finns det ju en av de största vägarna i det området av landet som heter Bertil Harding Highway. Så det är en sån där grej som jag vet att många reagerar på när de är där. Vadå Bertil Harding Highway? Vem är den här snubben? Liksom? Men då finns det en förklaring alltså.
Men hela din bok har sin början i Gambia när du är där. Där du träffar en Ben som verkligen så här skönmålar Sverige. Och du är väldigt så här, oj, du målar upp Sverige som ett paradis. Det är nog inte riktigt så. Kan du berätta om det mötet?
Ja, det var nog, undrar om det var sista, någon av de sista dagarna när jag var där. Och den resan som jag, som när jag var där, det var min första på väldigt lång tid i Gambia. Och jag skriver om den i boken och sådär. Men det, jag stötte på så himla många människor. Den här Ben var en av dem. Och han var ung, alltså tidiga 20-årsåldern. Väldigt så entusiastisk. Och han kom fram till mig och frågade såklart var jag kommer ifrån. För att där så är jag ju inte gambier liksom. Jag är ju praktiskt taget vit för dem. Så de kodade ju mig definitivt som en europé liksom, och han frågar var jag kommer ifrån och vad min story är och så vidare. Och när jag säger Sverige så känner han till Sverige såklart, för det gör typ alla i Gambia. Och han börjar prata om att han vill komma hit och vad han ska göra här och så vidare. Och jag känner direkt en instinktiv känsla att så här, vilja dämpa lite den här entusiasmen. För att jag vet hur man i Gambia pratar om Europa. Och det finns en annan person som också är med i boken som berättar lite mer om det. Det här med att det är många som ser på att jag måste ta mig till Europa, för det är där mina drömmar kommer att gå i uppfyllelse. Det är där jag kommer liksom att börja tjäna pengar. Mitt liv kommer att bli mycket enklare. Och det beror ju såklart på hur man ser på det. Men det många kanske missar är att det är jävligt tufft. Alltså man ser kanske inte allt det här. Och det är det jag räknade upp. Jag sa inte det här till Ben, men jag tänkte på alla de här grejerna. Liksom, att bara du vet, vi har SD på väg att bli.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
yttersta partiet, bara en sån grej. Alla de här som liksom, vi har haft flyktingförläggningar som brinner. Det är så mycket hat just nu, känner jag, här i Sverige mot invandrare. Och man kommer inte liksom, framförallt om man inte har någon utbildning och sådär, man kommer inte ha det enkelt när man kommer hit. Men jag hade faktiskt, men det är såklart, som jag sa, det beror helt på hur man ser på det. För att jag hade en annan person, en taxichaufför, han var nog lite äldre, han måste ha varit 30 plus, som också sa, började prata om att han ville komma till Sverige och sådär. Och då, till honom sa jag faktiskt att så här, lite av problemen vi har här. Jag berättade till exempel en sån grej som så här, bostadskrisen. Det är omöjligt att få tag på en bostad typ. Och han sa att han bara, jo men, fast du måste förstå också att jag bor tillsammans med, han sa faktiskt 40 andra personer i deras hus. Och han bara, jag har liksom ekonomiskt ansvar för de flesta av dem. Så att han bara, jag tror jag kan klara av er en bostadskris. Alltså det är så här, ja, allting är alltså, relativt.
Ja, det är
klart. För honom var det nog värt att bara säga, han skulle helst chansa på att ta sig hit och liksom chansa på att lyckas här, hellre än att ha det som han hade det där.
Ja.
Men jag hade, det är en annan person som är med i boken, han är, har också haft ett väldigt intressant liv. Nu är mera är han så professor i statsvetenskap i Gambia.
Ja.
Men han var här några år på 90-talet och hankade sig fram som bland annat väktare och sådär innan han utbildade sig. Och han berättade hur han och hans kompisar hade pratat om Europa när de var typ tonåringar. Att de hade kunnat säga till varandra att så här, ge mig 3 månader i Europa så kommer jag skicka hem en bil sen. För att liksom, då har jag tjänat så, ihop så mycket pengar.
Ja. Mm.
Men så säger han det att liksom, han gick runt och på riktigt letade pengar på gatan så här, sista dagarna innan löning när han väl var här. För att det var så pass svårt att hanka sig fram.
Mm.
Så för honom, han pratade mycket om just den där krocken med vad man tror att det ska vara och hur det sen är när man väl kommer hit.
Ja. Och fy fan också, vilken jävla ångest att, alltså att ha en bild och sen mötas av något helt annat. Mm. Alltså den krocken gör ju mycket med en som person.
Ja, men det blir ju liksom en själslig käftsmäll.
Ja.
En hel livskris. Liksom. Ja.
Och så har man också väldigt mycket press hemifrån. Ja. För att många ser ju som att får vi en i vår familj som lyckas ta sig till Europa eller USA eller liksom västvärlden eller vad man ska säga,
då
är vi väldigt nära på att lyckas inom citationstecken. Liksom. Så att låt säga att du har en son som kommer hit till Sverige och sen så går det, du vet, ett år och bara, du har fortfarande inte fått, han har fortfarande inte skickat hem någonting. Det blir mycket press på honom samtidigt som han kanske, du vet, inte lyckas få ett jobb här. Eller få ett jobb som är väldigt lågavlönat. Så det är, många hamnar i väldigt tuffa situationer.
Ja.
Därav min känsla var att jag vill dämpa den entusiasmen grann. Liksom.
Ja, inte krossa någon strömmar, men ändå göra lite mer verklighetsförankrat.
Ja, men precis.
Så jävla hårfin grej.
Men
något annat som också känns så jävla viktigt och det, alltså så här, historiskt, att det finns alldeles för lite kunskap, är ju när du liksom berättar om triangelhandeln. Kan du liksom, alltså det är ju så stort, det är ju liksom ett avsnitt i sig på ett sätt, men kan du liksom sammanfatta det lite kort?
Ja, triangelhandeln eller liksom den transatlantiska slavhandeln, det är ju, de flesta tror jag känner till det som fenomen, liksom att någonting om att afrikaner har tagits från Afrika, skeppats till Syd- och Nordamerika och blivit förslavade där.
Ja, men liksom, läser man om skolan. Mm. Det gjorde man ändå.
Men jag skulle inte säga att man lär sig att det också är en del av den svenska historien. Exakt.
Nej, det gör man ju inte.
Det är det som
inte
är problemet.
Och man lär sig, det är ett sånt, det är ju, det här pågick ju under flera hundra år. Exakt. Och har ju format, alltså utan slavhandeln hade USA inte blivit en supermakt det har varit nu.
Nej, precis.
Så att det har haft en så otroligt stora konsekvenser, och så kanske man lär sig om det på en halv lektion eller en lektion. Alltså det är väldigt snabbt. Men ja, det jag har reagerat på också är att man inte har pratat om Sveriges inblandning. Och jag vill inte att någon ska tro att det går inte att jämföra Sveriges inblandning med typ England eller Spanien eller Portugal. De här länderna som har gjort det på en sån otroligt mycket högre skala. Men däremot tycker jag att man har nästan i vissa fall gömt den historia som finns. Eller man har verkligen liksom inte velat prata om den, är mitt intryck. Sen vet jag att i vissa skolor så, jag har haft eller varit med om vissa personer som säger, nej men vi fick faktiskt lära oss om det här. Så det kanske bara är en sån grej att det är olika i olika skolor.
Jag delar din bild, alltså, just om den svenska liksom.
Verkligen.
Och man kan väl säga att liksom Sverige försökte ju, att Sverige inte hade en större roll i den slavhandeln beror ju inte på att Sverige var liksom särskilt mycket godare än andra länder, utan det var bara att Sverige inte var hade de skillsen eller något som krävdes.
Ja. Mm.
Men när man är i, inte i Sverige, inte i Gambia, men när man åker till Ghana så kan man ju besöka slavfort som finns kvar där, som existerar. Man kan gå i de här hålen där folk hölls fångna och sådär. Och det är ju svenskar som byggde dem.
Mm.
Fort Karlsborg till exempel.
Ja, just det.
Som byggdes av svenskar. Så det går inte att bortse ifrån, och det är så fascinerande när man faktiskt är där och kan liksom ta på en byggnad, vara på en fysisk plats där man förstår att så här, nej, men den säger så mycket om historien, och då är det väldigt svårt att blunda för att Sverige ändå har försökt och varit där och försökt också handla med slavar och gjort det i en liten skala, men ändå.
Mm.
Och sen så hade ju Sverige också en egen koloni ett par hundra år senare på 1700-talet i Västindien. Så att åtminstone två försök har Sverige gjort till att handla med slavar.
Mm.
Jag tycker det är så starkt också när du beskriver, alltså, för du är ju där, och alltså, ja, men just när du beskriver hur du och din tjej, det va? Mm. Ni är tillsammans. Alltså när ni går där inne och just de här liksom hålorna, och så här, det har varit 500 pass på så extremt liten yta.
Mm.
Det blir liksom så starkt när du beskriver det i boken.
Men så att två våningar upp ser man typ en paradvåning där det står att det har varit vilda fester.
Ja, och, men verkligen, parkettgolv, och det är jättefint. Det är en fin liksom surrounding. Det är så här palmer och havet är där och solen skiner. Det är jättefint liksom på utsidan eller där uppe, men sen som där nere i källaren och i där är det, det är verkligen hemskt liksom att gå runt där. Jag kan tänka mig att det är liknande som när folk går, och jag har aldrig själv varit på typ Auschwitz
eller någonting sånt, men jag kan
tänka mig att man kanske får samma känsla där, att liksom, fy fan att de här grejerna har pågått på riktigt.
Det är svårt att förstå att det har gjort det. Alltså, det är svårt att ta in.
Mm.
Men i början av sommaren så sprids ju Black Lives Matter-rörelsen i samband med det brutala klippet på George Floyd. Och alltså polisbrutaliteten i USA har ju egentligen inte varit, var ju nog ingen nyhet för någon. Men varför tror du att det just där och då alltså tog sån enorm fart i hela den här diskussionen? Alltså det spred ju sig väldigt stort.
Mm. Jag tror att mycket handlar om att just det klippet, att det var så svårt att bortse från att det var ett otroligt grovt övertramp av polisen. Alltså, man såg ju alltså den här mannen George Floyd ligga bakbunden, nedtryckt på marken. Han kunde inte försvara sig, han kunde inte göra motstånd, och ändå hade han det här knät i nacken tills att han dog. Liksom, hur förklarar man det? Hur förklarar man bort det? Polisen i det läget kan ju inte säga att jo, men vi var tvungna, han var hotfull. Nej. Ingenting liksom. Ingenting rättfärdigade där behandlingen av någon. Så jag tror att det blev kanske droppen för många. Och många kanske verkligen förstod på riktigt, kanske för första gången, jag vet inte, att liksom hur grovt det här problemet är. Och sen så just att det var flera fall på kort tid.
Ja.
Där i mars hade vi det som fortfarande håller på att debatteras i USA just nu. Breonna Taylor, 26-årig kvinna som sköts ihjäl av polisen i sin egen lägenhet.
Mm.
Någon månad innan det hade vi Ahmaud Arbery som det var ju inte polisen då, men det var en ex-polis som de liksom jagade ifatt honom och sköt ihjäl honom på gatan för att de tyckte eller antog att han hade brutit sig in i ett övergivet hus, eller i ett hus som håller på att renoveras, tror jag att det var. Så att det var liksom tre sådana här väldigt uppmärksammade fall på rak, och George Floyd var det tredje, och jag tror att folk bara kände att nu fucking räcker det.
Ja.
Men ja, för liksom rörelsen får ju också starkt fäste här i Sverige, och det ordnas demonstrationer, media lyfter ämnet. Kände du så här, eller kan du känna, för ibland känner vi så med vissa ämnen att så här, att det lyftes för att media kände att vi måste, eller upplever du att så här, det känns som att folk faktiskt förstår?
Mm, bra fråga. Det är nog lite dubbelt. Jag vet inte faktiskt. Det är klart att mycket av nyheterna är ju sensationslystet. Alltså, och det är en dubbelhet i de här klippen som sprids på framförallt svarta människor. För det finns en, eller det är inte bara svarta, men i alla fall icke-vita ska jag säga. Att det verkar, jag tycker att folk är lite mer frikostiga vad gäller hur mycket explicit man vågar eller vill visa upp när det gäller just icke-vita kroppar, att man liksom går lite längre.
Mm.
Och det är dubbelt därför att på ett sätt så skulle de här grejerna inte få lika mycket uppmärksamhet om inte det fanns videobevis på det. Samtidigt är det någonting väldigt makabert med att se människor dödas och att se det. Det finns så många videos, jag har sett så många genom åren. Och när det kommer en ny så drar jag mig alltid från att fan, jag vet inte om jag orkar se en till. För jag vet ju hur det här slutar liksom.
Precis.
Så det är lite dubbelt och jag menar mycket av varför det också fick så stort utrymme var säkert för att eller media fokuserade ju väldigt mycket på de här protesterna som var som urartade i våldsamheter. Sedan i maj har ju protesterna pågått i stort sett varje dag.
Precis.
Och nu täcker ju inte medierna dem alls längre.
Nej.
Och jag tror att det är bara en bråkdel av protesterna som har varit våldsamma. Men det är klart att det är där man fokuserar. Mm. För att man tycker att det är spännande och man tycker att det är liksom sensationellt och sådär.
Mm.
Så det är nog lite dubbelt. På ett sätt tror jag att många förstår det, frågan, förstår allvarligt i frågan mera. Och på ett sätt vill ju media bara täcka det som blir de stora rubrikerna liksom. If it bleeds, it leads är uttrycket på engelska. Liksom.
Här blev det också en diskussion kring hur oansvarigt det var att ha demonstrationen i och med coronakrisen.
Mycket stora skriverier om det, men så var det inte så mycket skriverier alls om att det kom ju faktiskt, jag såg att det är liksom några notiser som kom ut om att det inte hade blivit någon höjning i coronastatistiken efter de här protesterna.
Mm.
Det var man inte lika intresserad av att skriva. Liksom.
Nej, för det ger inte lika mycket klick.
Nej,
men jag kan med tänka så, ni vet, alltså just med klipp och så som sprids, som är våldsamma, alltså oavsett egentligen vad det gäller. Alltså på ett sätt kan jag mer känna så, åh gud, det är så obehagligt, jag klarar inte av att se det här. Men på ett sätt kan jag mer känna, nej, det är fan min jävla skyldighet att titta på det här för att jag ska fatta. För att jag ska, alltså visst kan man vara, det är så svårt i det som liksom privatperson att hur man förhåller sig. Liksom.
Ja, och jag tror att det där har varit, det är som man sagt den här pojken när vad gäller flyktingkrisen 2015.
Exakt.
Det är som, igen, det är super, det är väldigt dubbelt. På ett sätt är det ju skithemskt att se folk bara sitta och dela på Instagram en liksom tvååring eller hur gammal han var som ligger uppspolad på stranden. Det är jättehemskt, samtidigt som den bilden var det som fick folk att fatta allvarligt i den situationen.
Precis.
Man kan gå tillbaka till Vietnamkriget och kolla vissa av de hemska bilderna som delades och som sparade folk till att liksom gå ut på gatorna och protestera mot kriget. Så det, jag vet inte, det finns nog inget rätt eller fel där.
Nej, för man blir också tudelad så här, ja, men man vill heller inte att det bara ska bli den där delningen.
Nej.
Att jag bara delar vidare den bilden för att jag ser att alla andra gör det och att det är någonting man ska göra. Men jag liksom tar ju mig inte tiden att läsa in mig i frågan och lära mig saker kring det. Men det har ju blivit lite så att bara för att man delar en bild så visar man att man ställer sig bakom kampen. Men man kanske ändå inte lär sig ett skit.
Nej. Och det är det som är risken med sociala medier, den här godhetssignaleringen. Alltså,
ja,
jag delar en bild, eller den här svarta rutan och sen har jag gjort mitt. Liksom. Och det kan vara ganska skadligt när man hamnar där. När för många hamnar där och tror att man har gjort sitt bara för att det är på sociala medier.
Exakt.
Och det blir ett jävla liksom godhetsknarkeri alltså av det.
Mm.
Man hamnar, ja, gud, det är
som
ju intressant.
Inte utvecklar.
Nej, precis. Nej. För att säga, men lär vi oss någonting när vi delar den här bilden? Gör man sin koll? Kollar man liksom, eller men liksom så här, läser man böcker? Kollar man dokumentär? Alltså gör man det jobbet också?
Ja, men
också?
Kan man sin historia? Mm. Som vi har varit inne på här
alltså, verkligen, fan vad det är intressant.
Mm.
Men sen så tycker jag också att det finns en tendens på att alltid, Sverige är väldigt bra på att prata om, eller väldigt bra, Sverige är bättre på att prata om rasism när det gäller andra länder liksom. När det gäller USA så pratar man gärna faktiskt om att så här, hur kaoset är där och
precis,
den rasistiska polisen där borta. Men när det kommer till här i Sverige så är man väldigt mycket mer ovillig till att göra det. Och jag menar inte då att jämföra liksom den svenska polisen med den amerikanska, för den amerikanska har ihjäl folk på en helt sjuk, i en sjuk hastighet som den svenska absolut inte gör. Men jag tror att den svenska polisen har definitivt problem med rasprofilering och sånt också, vilket vi har sett nu senaste tiden ett par uppmärksammade fall även här. Men här slår alltid polisen och myndigheter ifrån sig det, alltså instinktivt, bara att säga så här, men vi, det står i våran värdegrund att vi inte separerar folk, att vi inte gör skillnad på folk, så då är det så.
Ja, precis.
Det står ju där.
Ja, det står ju i världen.
Och det är lite
vad
som,
bra att du gör det.
Ja.
Nyligen så Sveriges Radio hade ju ett upprop med 39 journalister där som pratade om vad de upplevde som en rasism inom Sveriges Radio. Och deras vd gick ju ut och svarade på ungefär samma sätt, att liksom, nej, vi är inte ett rasistiskt företag, punkt slut.
Mm.
Jag tycker att det är väldigt typiskt svenskt att liksom inte öppna upp för diskussionen ens, utan bara säga nej.
Mm. Jag också, det är så alltså jag kan med bli så här, när man hänvisar till något jävla papper.
Mm. Nej, men alltså det är,
ja, men man bara så här, fan. Alltså det är mer så här, alltså jag tycker det är, alltså det är så jävla respektlöst att göra det. Att så här, men snälla, det är 39 människor anställda hos dig som går ut i ett upp... Vad, ska du börja hänvisa till papper?
Ja, men jag tycker att det är, jag menar inte att påstå att vi är ett jämställt land. Liksom, så, men jag tror att vi har kommit i vissa fall längre i den frågan. Och jag tror att hade ett företag haft 39 kvinnor som gick ut och klagade på sexism och liksom särbehandling på det sättet, och vdn svarade med att säga nej, men vi har inte sexism på vårt företag, då tror jag de flesta hade fattat att det där är inte ett legitimt svar.
Exakt,
du kan inte bara säga att det står i eran policy att ni inte får vara sexistiska.
Mm.
Men när det kommer då, när det samma diskussion överförs till rasism eller diskriminering, då tappar folk det tydligen. Då kan folk inte förstå det längre. Jag tycker att det är väldigt konstigt.
Ja. Vad är det för skillnad på individuell och strukturell rasism?
Ja, alltså det är ju en viktig fråga. Nej, men alltså strukturell rasism är det som är verkligen inbyggt i något form av system. Det som omsätts hela tiden och som bara pågår på något sätt.
Mm.
Alltså liksom, det är en sak att prata om till exempel att det är en polis som råkar vara rasistisk. Det är ju illa, men det, hade det varit så att det bara är individuella poliser, då hade det varit också enklare att lösa problemet, för då kan man sparka den personen och sen så är det borta.
Mm.
Men när det sen omsätts i att så här, just nej, men vi gör stickprov på just icke-vita i mycket högre utsträckning till exempel, ja, då pratar man ju lite mer om strukturell rasism. Mm. Eller att liksom, har du inte ett svenskklingande namn, men då får du inte komma på intervju, eller då har du mycket svårare att få en bostad, eller liksom. Ja, så det är nog skillnaden, och det är därför det är det mycket större problemet, den här strukturella. Och den är också mycket svårare att lösa.
Ja, precis. För att
den är så djupt rotad.
Väldigt, väldigt djupt rotad.
Mm.
Och därför kräver det ju också att folk vågar öppna upp för den diskussionen. Och det är väldigt svårt här, som sagt, som vi har varit inne på nu. När någon säger bara nej, det finns inte, då, hur kommer man vidare då liksom?
Mm. Nej, okej.
Okay. Jag antar att vi hade fel då, eller? 39 personer.
Okej. Men tror du liksom att Sverige ändå är redo att så här, erkänna sin egen rasism? Alltså, förstår du vad vi menar då?
Nej, alltså jag hoppas på det, men jag tycker inte att jag ser så mycket bevis på det alls, tyvärr. Mm, för att folk fastnar så himla ofta i att nej, men det är inte som i andra länder liksom. Kolla hur det är i USA. Nej, men okej, men jag vet inte, jag brukar koppla det till den här, liksom, jämställdhetsfrågan. Mm. Att liksom, bara för att vi är mycket bättre än väldigt många andra länder betyder ju inte att vi är de facto jämställda.
Nej.
Alltså, kvinnor har ju fortfarande inte samma lön, och du vet, alla de här grejerna, de kan inte gå själva på gatorna på kvällarna alla gånger. Problemen existerar, och det betyder att vi måste fortsätta jobba på dem. Men jag tycker hela tiden man tyvärr möts av... Jag som har skrivit om de här typen av frågorna som journalist i över 10 års tid, jag vet ju att varje gång jag skriver om rasism i Sverige, då bara så här, då vet jag att det kommer ett inflöde i min inbox av folk som kallar den det ena och det andra, och som antingen förnekar att det är ett problem eller bara säger, ja, men stick hem då liksom, till ditt jävla land. Det är bara så det är. Tyvärr.
Det är sjukt.
Så att jag är inte jätteoptimistisk på att Sverige är redo för den här diskussionen, tyvärr.
Nej. Jag kan känna att så här, bara för att Sverige ändå har kommit ganska långt i många frågor, så är, nu pratar jag om Sverige, är vi här nu väldigt bra på att klappa oss lite väl mycket på axeln. Att säga, men kolla, men som du säger, men kolla på USA. Ja, det är kanske bättre än i USA, men det betyder inte att vi har nått målet.
Nej, verkligen.
Så här, nu kan vi andas ut då, eller va?
Ja, eller hur? Alltså, så här.
Ja.
Ja.
Men du har precis blivit pappa igen här för andra gången. Mm. Grattis.
Tack så mycket.
Hur ser du på framtiden? Är du orolig för vad dina barn kommer uppleva? Har du tänkt på hur du ska prata med dem om rasism?
Mm. Ja, det har jag definitivt gjort. Och det är också en sån grej som sporrade mig till att skriva den här boken. Eller snarare så här, jag började ju skriva på boken innan min tjej blev gravid. Men när hon väl blev det, jag förstod, okej, nu ska jag bli pappa. Då var det som att vissa frågor aktualiserades ännu mera.
Mm.
Och som att jag bara så här... jag vill verkligen lära mig, eller som, vad ska man säga, ta reda på mer om Gambia, så att jag kan föra vidare det arvet till mina barn.
Mm.
Så att de inte ska liksom känna någon form av osäkerhet, eller jag vill att Gambia ska vara en så här naturlig del bara av deras identitet.
Ja.
Och som sagt, alla de här grejerna som jag lärde mig, att jag blev ändå förberedd på världen jag kommer att möta. Jag tror att jag kommer köra samma taktik på mina barn. Just för att så här, ja, tyvärr, jag vill bara att de ska vara förberedda på den biten. Men sen så kan jag vara orolig inför framtiden, och det är inte bara på grund av liksom rasism och sånt, utan bara så här, vänta, läget överlag.
Ja.
Klimatfrågan, jag vet inte, alltså. Ibland kan jag bara så här, måste jag hålla mig borta från nyheterna, för jag tycker det känns skitläskigt att tanken på att säga, fan, jag har ändå barn som jag nu måste ansvara för och som kommer att leva i den här världen.
Precis. Liksom.
Det jag vet inte, det kan
ibland
vara
känns det tungt.
Ja, men ibland känns det jättetungt. Och jag har också en sån här tendens att jag kan vara så som konsumerar lite väl mycket av den typen av så här media också.
Mm.
Vilket på ett sätt är bra. Det är klart att det är bra att lära sig om klimatkrisen. Och bla, men också när man bara gör det för mycket så blir man så här, gud, har vi ens någon framtid? Förlåt, jag ska inte bli alls.
Nej, men jag relaterar.
Vi har pratat om klimatångest med
ångestbarn. Nej, men och, ni vet så här, ja, där, det är samma sak där igen. Att man ena sidan är man så här, nej, det är bara att lära sig, tugga i dig detta, lär dig. Mm. Och sen ibland, man får fan att göra det för höga doser varje dag, för då blir man...
Det får ju inte kännas hopplöst.
Nej, precis. Så att jag ska försöka att inte överföra den där ångesten till mina kids i alla fall. Vi får se. Det kanske kommer på köpet.
Ja. Vi har ganska många föräldrar som lyssnar på den här podden.
Mm.
Alltså, hur ska man prata med sina barn om rasism? För det är svinviktigt att man gör det,
tycker jag. Jag tror att man... i min uppväxt så har det varit en del fokus på att liksom, vi som är icke-vita, våra föräldrar ska prata med oss om rasism.
Mm.
Precis som min mamma gjorde med mig. Liksom. Men jag tror att man i mycket högre utsträckning som vit förälder också måste prata. Alltså, och igen, jag gör hela tiden den här parallellen till jämställdhetsfrågor, men att vi har ju, eller i de bästa fall så har vi ju förstått att man kan inte längre bara gå och prata med kvinnor om att så här, bli inte för fulla, ha inte för kort kjol på er,
exakt,
utan man måste ju prata med männen, eller med pojkarna och männen, för att det är de som begår brotten.
Exakt.
Och på samma sätt är det lite här, alltså, att vi kan inte bara prata om de som utsätts för rasism, vi måste ju prata med de som faktiskt gör rasismen, så att säga.
Ja,
eller liksom
utsätter.
Som
utsätter. Ja, precis.
Så att jag tror att det är sen så exakt hur man gör det, fan, det är svårt, men att man måste nog prata med sina barn om just så här, att vikten av att inte särbehandla någon på grund av hur den ser ut, eller att liksom inte prata om någons hudfärg på ett nedsättande sätt. Jag vet inte exakt, för att det här är en ganska ny grej även för mig. Förstår ni, alltså, jag har alltid själv haft det här fokus på hur jag ska prata med mina barn, eller hur jag blev pratad och förvarnad om rasism. Jag vet inte exakt hur man ska prata med dem, med hur man som vit förälder ska prata med sina vita barn. Jag tror bara att det är bra att läsa på och försöka göra sitt bästa med att liksom uppmärksamma sina barn på att de här problemen faktiskt existerar.
Exakt.
Jag tror man ska våga prata lite politik med sina barn på något sätt.
Men
på ett enkelt sätt, göra det lite lättillgängligare också tror jag är viktigt.
Ja, men vet ni vad jag tänker? Alltså, det kan inte finnas så här bör du prata, men att man pratar om att man inte är liksom tyst.
Att det blir ett lite trevande, konstigt, stelt samtal än att inte ha samtalet
alls. Ja, men absolut, absolut. Och det är obekvämt. Det är, så här, det är klart att man inte vet, när ska man ha det samtalet? När ska man börja med det? Ja, nej, det är svårt att säga.
Men när ska man ha samtalet om blommor och bin?
Det är exakt, det är en naturlig grej som man måste ta med, och ingen vinner på att vi bara duckar den diskussionen.
Nej.
För att då ser vi ju, alltså, igen, alla mina liksom svarta kompisar och så där har ju alla erfarenheter från så unga som på dagis åldern när man blev kallad det ena och det andra liksom.
Mm.
Så att uppenbarligen händer det från väldigt tidig ålder. Precis. Så där tänker jag att samtalet kan också tas ganska tidigt ändå.
Mm.
Ja, sådana samtal kan ta så mycket tidigare än vad man tror, för barn förstår.
Jag hoppas att fler vågar ta de här diskussionerna. Då kanske det faktiskt kan börja bli någon form av liten förändring.
Vi har kommit till sista frågan.
Okay.
Vad inspirerar dig?
Gud, jag är... Bra fråga. Jag vet inte, jag har... Senaste serien jag såg var I May Destroy You. Har ni sett den på Netflix?
Fast jag har hört om den.
Mm, den rekommenderar jag alla till att se. Och det är av en ung brittisk kvinna. Hon har föräldrar från Ghana, tror jag. Mm. Jag tappar tyvärr bort hennes namn nu. Jag vet inte. Men hon är fantastisk i alla fall. Mm. Hon har skrivit den. Jag tror att hon har regisserat en del avsnitt. Hon skådespelar i den. Och hon inspirerar mig.
Mm-mm.
Det är jättedumt att jag tappar bort hennes namn nu, men jag vet inte, jag får skylla på någonting.
Ja, vi får kolla upp det och köra det.
Ja, men precis, så klipp in det liksom.
Ja.
Men I May Destroy You, det är en fantastisk serie och den handlar väldigt mycket om vad ska man säga? Nej, men i sexuella sammanhang, ja, så har det ju pratats mycket om det här med att man måste kunna ge consent. Fan, vad är det heter? Jag tappar bort alla uttryck och namn just nu.
Nej.
Samtycke, ja.
Visst, jag var medtycke.
Tack. Nej, men den pratar om samtycke och liksom och sådär, och på ett väldigt, väldigt modernt och intressant sätt.
Mm.
Och ibland är det väldigt allvarligt och mörkt och ibland är det väldigt humoristiskt. Men jag tror att den liksom breddar vyn av sexuella övergrepp typ.
Mm.
Alltså det här med att allt inte är någon som hoppar på en i en park, utan liksom alla de här gråzonerna och allting. Jag tycker det är, tyvärr kan jag tänka mig att det är många liksom, eftersom det är en kvinna som har gjort den, att den kanske har marknadsförs lite som en så här kvinnoshow.
Mm.
Men det är ju någonting som snubbar måste verkligen se det här programmet också. Mm. Den är fantastisk.
Helgen räddad.
Ja, jag gör det.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångest på den.
Tack själva, det var jättekul.
Tack.
En sak som vi kom in på som jag också tycker är så viktig,
mm,
det är just det här med, och alltså den fällan har jag själv hamnat i också, kan jag ju villigt erkänna. Men det är det här med liksom godhetssignalering, att man liksom, det är så lätt att tro att man är färdig för att man har delat en bild på Instagram.
Ja, gud, alltså med så mycket saker.
Ja.
Och så hamnar man där och bara, så duktig jag är.
Ja, men läser jag, fortsätter jag läsa på? Nej.
Nej, men exakt.
Obviously not. Alltså,
ja, verkligen. Ja, gud.
Ja, det är viktigt att ha det med sig, tror jag. Ja, innan man själv liksom håller på och delar bilder på Instagram och tycker att man är liksom heliga Birgitta, typ.
Ja.
Också i slutet av intervjun så nämner ju Amat en dramaserie som har precis sett, I May Destroy You.
Mm.
Hon som han menar är Michaela Coel.
Ah, okay.
Hon har skrivit manuset och är också med i dramaserien.
Ah.
Den finns att se på HBO om man blir sugen på det.
Ja, alltså tusen tack Matt för att du ville komma till Ångestpodden. Jag vill också säga, jag såg faktiskt att Slumpens barn släpps som pocket. Eller den har gjort det nu i dagarna. Det är
härligt.
En, gud vad passande då att vår dramaserie kommer nu.
Spring och köp.
Ja.
Vi hörs ju som vanligt nästa vecka.
Då är vi själva.
Ja, det var ett tag sedan.
Det var jättelänge sedan.
Ja.
Se fram emot.
Får vi se.
Rulla min antidepressiva resa vidare
ja.
Med nöje kan jag säga att de är åter i mitt liv.
Ja.
Med tanke på hur jag mådde utan dem.
Ja, du har varit en jävla fighter, vill jag faktiskt säga.
Ja, faktiskt.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa torsdag.
Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.